Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Välkommen tillbaka till podden Utan dig med mig Emily
och mig Alexandra.
Det här är en podd som handlar om förluster och framförallt förlusten av våra barn.
Vi kommer att prata osensurerat och öppet från våra hjärtan, vilket kan göra att innehållet väcker mycket känslor.
Alla sörjer olika och det finns inget rätt eller fel. Men risken finns därför att någon kan ta illa upp.
Men vi hoppas att våra lyssnare inte ska ta illa upp på något sätt.
Och idag har vi en gäst här hos oss som heter Vanessa. Du är här idag för att du ska få berätta om din son Jack. Som dog av en muskelsjukdom. Dagen innan han skulle bli 6 månader gammal.
Ja, det stämmer.
Mm. Hur känns det att vara här?
Det känns lite pirrigt. Men jag har ändå längtat efter att få berätta om Jack. Jag är väldigt stolt över honom. Så att för mig känns det väldigt viktigt att få berätta vår resa. Och hur viktigt hans liv har varit. Mm. Så det känns bra att vara här.
Mm. Det känns jättefint att du är här.
Tack.
Mm. Och nu när vi sitter och spelar in det här så har det ju inte heller gått väl så himla lång tid sedan han dog.
Nej, det har gått ungefär 6 månader sedan han dog.
Mm. Så nu får du berätta för oss om en resa som egentligen börjar för nästan precis 1 år sedan.
Ja, det stämmer. Jack, han föddes den 14 mars förra året. Och han var en efterlängtad liten lillebror. Och vi visste heller inte att det var en pojke innan. Utan det blev en överraskning på förlossningen. Och Jack har ju en stora syster då som heter Julie. Som är 4 år. Så hon hade väntat länge på det här. Och vi åkte in där på natten. Vattnet gick. Och verkarna kom igång lite smått. Och jag tänkte att det här skulle bli en lite så här revanschförlossning. För första förlossningen. Så gick det så himla fort med lilla Julie. Att jag hann bara vara på förlossningen ungefär en timme. Och sen kom hon ut i raketfart. Så nu tänkte jag att nu ska jag åka in i tid. Och nu ska jag göra allt det där jag inte hann den första förlossningen. Men det blev inte riktigt så den här gången heller. Utan jag kom in och det rullade på där. Så, men det blev samma sak igen. En pangförlossning där han kom ut på 3 krystvärkar ungefär. Så det var väl lite traumatiskt i sig. För jag hann inte med någon smärtlindring. Och så den här gången heller. Men så kom han ut då. Och andades inte. Och jag kommer ihåg. Jag fick upp honom mellan benen. Jag stod på alla 4. Och han kommer upp så här mellan benen. Och han är blå. Och där och då tror jag inte att jag tänkte så mycket. För jag var nog så chockad över förlossningen. Men de klipper navelsträngen och springer iväg med honom. Och det som hände då följer ju då pappa Jeff med. och jag är kvar i rummet. Och vad jag förstår som då så handventilerar de honom och ja, ger syrgas och han kommer igång. Och de kommer in i rummet igen, men under tiden då så har jag börjat störtblöda och moderkakan vill inte komma ut. Så det blir lite dramatiskt då det kommer in mycket folk i rummet och då har jag precis fått tillbaka Jack på bröstet så han ligger där och jag har inte börjat, jag förstår ingenting egentligen just då vad som har hänt. Men de tar Jack från mig och barnmorskan slänger sig på min mage och försöker stoppa en blödning. Och sen är det liksom ilfart upp på operation för att operera ut min moderkaka. Och då hade jag väldigt ont av hennes tryck så, och var väldigt arg på den här barnmorskan som inte släppte mig. Och det gjorde hon för att hon ville inte att jag skulle förblöda helt enkelt. Så jag åker upp där och blir sövd. Och vet egentligen inte hur det är med Jack. Jag vet ju att han har kommit tillbaka och att han andas och så. Men jag vet inte. Jag har ju liksom en oro i mig redan då. Och jag kommer upp och jag vaknar efter operationen. Allt har gått bra. Men ingen vet hur det har gått där nere liksom. Så jag tjatar mig till att få komma tillbaka lite fortare, vilket jag får. Och när jag kommer in i rummet så sitter Jeff med Jack på bröstet. Och jag hör att han gurglar när han andas liksom. Och det de säger då är att han förmodligen har fostervatten i lungorna. Och ja, men det är ingen som är orolig liksom. Men ja, jag får honom och jag försöker amma, men det går inte. Och han, ja, men det känns liksom, det, magkänslan är inte bra. Men han är jättefin såklart. Så. Och han tittar och han är med liksom. Så. Men vi får i alla fall då efter många läkarkontroller komma till BB-avdelningen. Och där lämnas man ju lite mer själv. Och vi sitter där med honom och han gurglar. Och det går inte att mata honom. Och vi testar att koppmata honom. Och ja, de kommer in och tar syresättningen om och om igen. Och den ser bra ut. Men han är väldigt slapp. Han är väldigt medtagen, han har blåmärken liksom över hela kroppen. Vilket de säger, men det beror säkert på den här störtförlossningen liksom. Att han kom så fort och han trycktes ihop så fort i liksom kanalen där. Men det känns inte bra och jag tror att det är typ 3 läkare som kommer in. Varav de tycker att vi ska avvakta. Och det jag känner där och då är liksom så här, jag kan inte sitta här inne och ha det här ansvaret för honom. För han andas inte som han ska liksom. Och då till slut kommer det en erfaren barnmorska in. Det här är typ 10-11 på kvällen. Han föddes klockan 10 på förmiddagen. Så det har gått ganska många timmar sedan han föddes. Och säger att jag ser att det här inte är som det ska. Jag kommer skicka er. Eller jag kommer se till läkaren att skicka er ner till neointensiven då. Och då går det ganska fort. Så då ringer de väl och sen så får vi komma ner. Och då är ju det bara en upplevelse i sig liksom, att komma ner till en gemensam sal på Neo IVA. Där det ligger väldigt sjuka barn. Vilket man känner att här hör inte vi hemma. Men det gjorde vi. Man ligger ju liksom, det är 4 tror jag. Eller om det är 6 sängar, 3 på varje sida så här. Med lite skilje väggar. Så får vi ett rum där. Och där börjar liksom hela resan. Och ingen vet vad som är fel. Och då ligger man där nyförlöst, jag har störtblött, man är liksom, ja, brösten sprutar, alltså det är mycket känslor, förvirringen är liksom total. Och det är, alltså läkarna ger oss liksom inga svar. Och nej, men vi ligger där och han får ju en sond. För det, han får ju inte i sig någon liksom näring. Men han har inga andningsstöd utan han andas ändå på bra. Han får ju på sig liksom såna här, ja, som man ser syresättning och puls. Och allting ser bra ut där. Så att egentligen så är ingen så himla orolig i början. Utan det är lite att han hämtar sig nog. Vi ger det lite tid. Så att jag tänker att det går, nu det är lite så suddigt egentligen första dagarna. Men jag tänker att det går ett par dagar. Olika läkare undersöker honom. Jag vet att neurologen kommer in ganska tidigt. Och börjar liksom känna och klämma på armar och leder. Och kolla reflexer och sådär. Och man tar blodprover. Och blodproven, allting ser bra ut. Det är liksom inga konstigheter. Så att det, jag tror att i början där så är vi ganska hoppfulla. Att det här kommer ge med sig. Så. Och vi, där och då börjar man ju googla på olika diagnoser och olika symptom och sådär. Men ja, alltså det är mycket som stämmer in. Det finns väldigt många olika muskelsjukdomar till exempel som stämmer in på hans symptom här då. Och ja, de säger ingenting och vi får träffa genetiker. De gör en röntgen på hjärnan. De gör EKG på hjärtat. Ja, de gör liksom allt. De kollar honom från topp till tå. Man hittar inget fel på honom. Men han hämtar sig ju liksom inte. Han är ju fortfarande lika slapp och veckorna börjar gå. Vi får komma från neo-IVA till avdelningen. Inte intensiven då, utan på avdelningen för nyfödda då. Så vi hamnar där, vi får ett rum och där bor vi ju verkligen in oss. Och veckorna börjar ju gå. Det första de börjar fundera över, det är sjukdomen SMA. Så det provtar man honom för och det var ju dödsstöten liksom. För då när man läser på om SMA, det känner ni ju till vad det är. Och det är ju hade ju varit en dödsdom för Jack. Det, alltså, det tänkte vi var det värsta han skulle kunna få just då. Och det provet tog, jag tror det tog 6 veckor att få svar på. Det skickades till Tyskland då. Visade sig att han har en genuppsättning SMA. Så han är alltså friskbärare av SMA. Men han har inte 2, vilket man måste ha. Så det var därför de hittade den här första, men inte den andra. Och därför tog det så lång tid att få svar på om han verkligen, verkligen inte hade den här andra genuppsättningen. Vilket han inte hade sen. Vi fick ju svar på det.
Det betyder då att någon av er är bärare, eller?
Nej, han kan vara den första också.
Aha, okay.
Med en uppsättning SMA, liksom. För vi bär inte på det. Det har man kommit fram till sen, liksom.
Ah, ja,
att vi har inte den genen heller. Men då får vi ju reda på där på neonatalen att han har inte SMA. Och då är vi överlyckliga, liksom. Att, men gud, det här, då är det ju någonting som säkert kommer gå över. Det finns också andra muskelsjukdomar som, liksom, ja, men som kan föra över från mamman. Som sen liksom går över ju äldre de blir. Och man börjar få tillbaka muskelstyrka och sådär. Så det hoppades ju vi på liksom hela tiden. Och jag tror att han är 6 eller 7 veckor när vi får åka hem första gången. Det enda han har är ju sonden. Liksom. Och då tänker vi få åka hem. De fortsätter ju utreda och de fortsätter att skicka efter olika blodprover. Och så här för olika genetiska sjukdomar. Och allting tar tid. Det är bara vänta liksom. Och tiden på neonatalen minns jag som fantastisk och helt fruktansvärd. För att det var fantastisk personal. Vi var så omhändertagna. Men jag har nog, ja, jag har aldrig upplevt ångest och oro på den nivån som jag gjorde där. Och jag kommer ihåg en natt när vi gjorde en sån här andningsregistrering där man kollar en hel natt hur han andas liksom, och han hade en av sina sämsta nätter. För han dippade liksom ner i puls och saturation för att han fick slem i halsen. Och jag får som fruktansvärd ångest och det sitter en undersköterska med mig hela natten och håller mig i handen. Och det, alltså jag kommer aldrig glömma henne för att hon var sånt otroligt stöd för mig då jag klarade inte av att vara ensam. För det som var under hela den här perioden var ju att eftersom vi har 2 barn så delade vi på oss hela tiden. Så det var oftast jag var med Jack, då var min man Jeff då med Julie och tvärtom. Så vi var ju liksom inte tillsammans, vilket var ganska tufft när det var som svårast liksom. Så då var det mycket ensam tid på ett rum själv med honom. Om han dyker ner och det larmar. Och de har ju tillgång till larmen så de hör ju när det larmar och så. Men på något vis så kände jag ändå att jag är liksom ansvarig för hans liv. Men fantastisk personal som verkligen fanns där när man mådde som sämst. Jag vet också, det var en period där som jag hade inte... Jag pumpade ju då. Så att jag hade pumpat i 2,5 månader tror jag. Och då pumpar man ju var 3 timme dygnet runt. Och utöver där och så oron för honom. Så jag sov ju liksom ingenting. Och då vet jag att jag hade varit där mycket och Jeff hade varit mer med Julie. Och då höll jag ju kollapsa. Alltså höll på att total kollapsa liksom. Och då tog de Jack ifrån mig. Så att jag fick sova typ 12 timmar i sträck. Och det, ja, men det är ju fantastiskt liksom att de ändå ser att vi tar hand om honom nu liksom. Det går inte längre. Så sånt där kommer man ihåg liksom. Och efter det, när det blev så tufft, då fick Jeff gå in och ta mer sjukhus och jag fick gå och sova hemma mer. Så vi har ju också varit ett otroligt stöd och han framförallt för mig när det har varit som tuffast. Så. Mm.
Men tyckte inte du att det var jobbigt så här på, alltså när man hade sovit på natten och sen vaknade på morgonen och tänka, gud, hur har det gått i natt på sjukhuset?
Absolut, det var ju bland det värsta, men jag kunde ändå på något vis slappna av hemma när jag visste att Jeff var där.
Mm.
För han var den enda jag kunde liksom lämpa över ansvaret till och känna att jag vet att han tar hand om Jack lika bra som jag gör.
Mm.
Men det blev värre sen då, för att, ja, men till att börja med så kom vi ju, fick vi komma hem då. Ja, han hade ju inga bra andningsregistreringar. Man kunde se att det var inte sådär så himla bra med hans andning och så. Men man tyckte ändå att han var stabil nog att få testa och komma hem. Så. Men det var ju fruktansvärt nervöst. Liksom bara ha han i en bilstol och det larmade på den där saturationsmätaren som vi hade med oss och sådär. Men vi tog oss hem. Men det blev ju bara ett par nätter och sen andra natten vet jag att det började larma och tjuta på de här saturationsmätaren. Och jag kände att det här, nu är det ju någonting som inte stämmer. Nu har han jättedålig syresättning. Och då åkte vi in med bil faktiskt. Men då var det hans första lunginflammation då. Så då blev vi inlagda. Och det var då också som han fick sin Optiflow. Han hade ju klarat sig utan andningsstöd ända fram tills nu då. Men då fick han de här små piggarna i näsan. Och så egentligen bara fuktad luft från början och bara syrgas vid behov då. Så då blev vi inlagda igen. Till en början så hamnade vi på neonatalen igen. Trots att han var 8 veckor då. Fanns inte plats någon annanstans. Och de kände honom så väl där. Och han var speciell. Han var inte helt lätt för all personal att veta hur de skulle hantera och så. Så det kändes väl tryggt i sig. Men några veckor in liksom, så flyttas vi då upp till neurologen. Och det är det som sedan blir vår hemavdelning. Så vi får komma till neurologen, men sen så tänker vi igen, de tänker igen att vi ska få komma hem i väntan på den här utredningen som pågår då. Vi kommer hem och då åker vi hem då med andningsstöd. Nu är det en helt annan typ av utrustning vi ska ha med oss hem. Och det känns som ett otroligt mycket större projekt. Till en början så vet de ju inte ens hur ska vi få hem mer liksom. För Optiflowen funkar liksom inte utan elektronik och... Men just då är han så pass pigg att vi kan ta hem honom utan andningsstöd i bilen. Att han klarar ungefär en kvart, 20 minuter utan då. Vi kommer hem och han börjar kräkas. Så där och då så liksom börjar han bli så pass svag. För vi upplever ändå att han... Det här är någonting som vi har märkt, eller vi har förstått nu i efterhand. Då trodde vi, hoppades innerligt på att han blev starkare och starkare. Men vi har ju också förstått nu efter att han blev svagare och svagare. För att i början klarade han av kräkningarna själv. Men nu gjorde han inte det. Så det här var första gången då som han kräks och får inte upp det. Så han tappar ju andan liksom. Och man suger. Vi har ju en sån här sugmaskin med oss hemma och vi suger och suger. Så då ringer vi faktiskt ambulans. Han har hämtat sig tills ambulansen kommer. Men de åker in med blåljus liksom. För det är ett muskelsvagt barn på 10 veckor typ. Så. Och sen kommer vi inte hem någon mer. Det var liksom sista gången som han var hemma. Men det jag ändå vill nämna är i alla fall att när vi var hemma första gången så hann vi med en promenad till lekplatsen. Och vi hann med ett besök på pizzerian. Och våran hund var med också. Vi hade ju vår gamla hund och så hon fick träffa honom. Och de där minnena är så himla viktiga idag. Att vi liksom hann med. Att ta ut honom i barnvagnen och han sitter i solen med honom och vilket annorna fick se honom och ja. Ja. Så det känns liksom bra att det fick bli så i alla fall. Men sen så var ju det liksom blandat med att det var så fruktansvärt oroligt att ha honom hemma och inte ha någon backup om det hände någonting och då började det liksom bli det här med slemproppar. För det var egentligen inget stort problem från början. Men då började det komma där att han började få mer och mer slem. Så på något vis så kändes det också rätt att vi blev inlagda efter det. För att vi klarade inte av honom hemma själv. Så. Men det vi jobbade mot hela tiden, även när vi kom tillbaka. Och det alla andra också jobbade mot, det var ju att vi skulle hem. Det var ingen som visste något annat. Alla tänkte ju att... Det är väl säkert någon sjukdom som han kan leva med. Även om han kommer ha stora funktionsnedsättningar. Liksom. Det var det som var tanken hela tiden. Men det blev ju då, under tiden vi var inlagda, så blev det lunginflammation på lunginflammation. Liksom, för han kunde inte hantera, man kunde inte hantera maten, han kunde inte hantera slemmet. Allting liksom åkte tillbaka ner i lungorna. Så att under den här tiden då, så fick han en jejunostomi. Alltså som en knapp på magen, fast skillnaden är att den är direkt kopplad in i tarmen. Så att egentligen maten aldrig kommer in i magsäcken. Och det var ju anledningen av att han inte skulle kunna kräkas. För går det direkt in i tarmen så går det liksom förbi magsäcken. Och då blir det mycket svårare att kräkas. Och den operationen tror jag förlängde hans liv med säkert 2 månader. Jag tror inte han hade levt så länge utan den operationen. För då hade han liksom kvävts. Så efter det så blev det lite lugnare på ett sätt. Det blev ju lugnare med maten. Vi fick ge honom maten, han fick behålla maten. Han växte hela tiden, han blev längre och längre liksom. Även om han var väldigt smal så var han väldigt fin. Så han såg ut som en vanlig bebis.
Märkte ni liksom att han utvecklades och inte pratade, men bebis pratade och förstod och jollra och flina och hade sån kommunikation med er?
Från början så skrek han ganska bra. Lite svagare kanske än en vanlig bebis. Men ändå, när man hör det nu efterhand, så skrek han rätt högt. Liksom om man jämför med hur det blev sen. Och när han började nog le precis när vanliga friska bebisar börjar le. Han hade sitt språk. Han pratade, men han var ju liksom ganska... Det var tystare. Det var liksom inga höga skrik eller höga skratt eller så. Utan det blev liksom, det är svårt att förklara, men lite svagare varianter på det liksom. Framförallt tror jag vi märkte det mycket på, alltså att han utvecklades normalt på hans blick och hans medvetenhet. Och han kommunicerade så otroligt mycket med sina ögon. Och sen så, han rörde ju, från början så rörde han armarna upp och ner, och han rörde benen pyttelite fram och tillbaka. Men på slutet så rörde han bara händerna och fötterna. Så han kunde inte röra någonting. Han kunde vrida huvudet pyttelite fram och tillbaka. Och det kunde han ända till slutet, men inte liksom vrida det från en sida till en annan eller så. Så han var ju väldigt liksom begränsad. Vilket också gjorde att vi höll ju på med honom från klockan 6 på morgonen till klockan 22 på kvällen med mobilisering, liksom positionsändringar, sjukgymnastik. Vi badade honom så mycket det bara gick, för det älskade han. Då kände han sig tyngdlös. Så i badet så rörde han sig faktiskt ganska mycket, vilket var väldigt mäktigt att se liksom. Så vi hade ju ett gediget schema på sjukhuset liksom, morgon till kväll. För det som hände också när vi kom tillbaka efter andra gången vi hade varit hemma, det var att vi fick nattvak. Vilket vi inte hade haft innan, vilket var egentligen helt orimligt. För vi kunde inte sova. Man kunde inte släppa fokus på honom liksom, för helt plötsligt kunde han få en slämpropp. Och då började vi gå ifrån honom på kvällen och sova i rummet. Ja, vi var egentligen på avdelningen, dagavdelningen bredvid då. Och det var det du frågade om tidigare. Var det inte jobbigt att veta liksom, när du var hemma om hur natten hade gått? Och sådär. Och det blev det då. För då låg man i det där rummet bredvid. Liksom, och visste inte om de skulle komma hela natten och knacka på. Vilket de sen gjorde några gånger. Mm. Kom och knacka på och sa, nu mår han inte bra. Och det där var ju så helt fruktansvärd känsla att trycka över bröstet. Liksom, och inte veta och ligga och försöka somna med den känslan. Och, ja, det var absolut den värsta tiden i mitt liv, utan tvekan. Så jag gick på ganska tunga sömnmediciner då, bara för att kunna sova, liksom, för att få återhämtning.
Mm. Nej, för det är liksom ett av mina jobbigaste minnen som jag har med Sally.
Mm.
Att varje morgon gå upp och bara vänta på att höra hur har natten gått.
Mm.
Nej, jag kan fortfarande få den här känslan i kroppen. Det är så mycket ångest i det.
Mm.
Och få höra om det har varit bra eller inte bra. Och det här med att, som du sa, gå och lägga sig och bara vänta på att det kommer att knacka på dörren.
Ja, och när de väl gjorde det så är det ju, alltså det går inte att beskriva hur det känns liksom. Men man springer ju bara in och tror att han ska dö. De har ju inte väckt oss andra gånger när det inte har varit akut. Så att det har ju verkligen varit akuta situationer. Och de akuta, jag tror, jag har inte faktiskt, jag kommer inte ihåg exakt hur många situationer det har varit, men jag tror att det är mellan 3 och 5 riktigt akuta situationer. Där han har ju då blivit knallblå och man har fått göra HLR vid något tillfälle. Och vid något annat tillfälle har han liksom hämtat sig med att man har sugit och vänt honom upp och ner och så. Men jag kommer ihåg första gången det hände. Och det var ute på, vi var jättemycket ute på altanen med honom. Framförallt i början, det här var ju mitt i sommaren. När vi var uppe på neurologen och jag gav mig liksom fan på att vi ska vara ute. Alltså jag sitter inte på det här jävla rummet, jag var så frustrerad över det. Så jag såg till att vi tog oss ut, men det var inte lätt alla gånger. Det var liksom med ställningar och mat och allt vad det var liksom. Så vi satt där ute och kunde sitta där i flera timmar liksom. Vilket hade fungerat jättebra, men den här gången gjorde det inte det. Utan jag lämnade faktiskt över honom till en personal, för jag hade mina 2 kusiner på besök. Så vi skulle äta lite sushi. Och då hör jag liksom att han är slämmig och hon suger och suger liksom. Och det här var innan han fick sin jejunostomi. Och helt plötsligt så kräks han och hon ropar, han kräks. Och jag tänker väl, ja men vi suger bort det, så jag går dit. Alltså det går så fort, jag vet inte om ni har sett det så, jag tänker att du har säkert varit med om det där, men när de inte får luft så blir de ju blåa på, det tar ju bara några sekunder. Så den liksom, man får ju panik, alltså för man vet ju inte riktigt vad man ska göra, utan det, men då tryckte man ju på det här akutlarmet liksom, och då gick det ganska fort, då kom det liksom, inte vet jag, typ 8 personer, olika läkare och intensivvårdspersonal och sådär kom ju med om de behöver intubera och sådär. Men han hämtar sig. Men den synen kommer jag aldrig att glömma liksom, hur han ser ut när han blir sådär blå och tappar medvetandet och man tänker att nu är det kört liksom. Så det var första gången. Och sen har det ju hänt flera gånger då. Men i alla fall, vi lever på där. På avdelningen, vi försöker ta oss ut på dagarna. Vi, jag och Jeff löser av varandra. Vi försöker ta dit Julie mer och mer för att hon ska få vara delaktig. Vi får rum på Ronald McDonald för att vi ska kunna liksom vara mer tillsammans och sova lite bättre. Och jag, så här med facit i hand, så hade jag önskat att vi hade fått det lite tidigare. För det hade blivit att vi kunde ha varit mer tillsammans. Jag har också tänkt tanken om det här med lilla Erstagården, att jag tror att det hade varit väldigt bra för oss. Men i och med att man inte såg någon som palliativ så hade man ju inte kunnat liksom gissa att det var rätt ställe för honom. Nej, men alltså det sjuka med den här tiden är ju också att det här blir ju liksom en vardag. Att även om det är kris och panik och liksom sorg och väntesorg då, som jag har förstått nu efterhand att det var liksom, så lever man. Och man skrattar och man äter och man pratar och liksom det bara rullar på. Och tiden bara går. Och helt plötsligt så har det gått ett halvår. Det är så sjukt. Så här i efterhand liksom att känna att, vad gjorde vi? Vad hände? Men vi levde och vi tog hand om honom. Och vårdade honom som vårdpersonal.
Men tyckte inte du att den tiden just där och då gick väldigt långsamt?
Jo, fruktansvärt. Men nu efterhand känns det som att den har gått jättefort förbi.
Mm.
Som att det bara måste ha satt swoosh liksom. Men nej, det kändes ju som en evighet när man var mitt i det liksom. Och samtidigt gick dagarna fort, för det var ju någonting hela tiden. Han skulle göra det, ta som hand, och han skulle få mat och han skulle göra sin fysioterapi. Och sen kom det en läkare in och så, ja, så det var någonting hela tiden. Och ja, utredningen pågår och vi får ju till oss nu i alla fall att han har ju någon neurologisk, neuromuskulär sjukdom. Det är de liksom överens om här. Men vad de tror på en diagnos som heter kongenital myasteni-syndrom. Och den diagnosen tror de på ganska länge. Egentligen så, det skulle jag kanske ha sagt från början, men han medicineras även för den här sjukdomen redan när han är 2 veckor gammal.
Mm.
För det är den enda neuromuskulära sjukdomen som går att göra någonting åt. Som går att medicinera. För att det ska bli bättre. Inte bota, men bli bättre. Så man tror gärna på den här diagnosen. Men med facit i hand så gjorde ju medicinerna ingen effekt och han fick en jäkla massa biverkningar. Det var väldigt mycket starka, konstiga mediciner. Han testade flera olika. Han testas även för epilepsi, för han får några konstiga ryckningar, men det visar sig att det har han inte. Och då på slutet så börjar de ändå tänka att det är nog inte den här diagnosen ändå. Och då försöker jag hävda att ska vi inte ta en muskelbiopsi? Och det frågade jag om även under början så att ja, men muskelbiopsi kan ju ge svar på andra typer av muskelsjukdomar som inte sitter i liksom, ja, det här är så svårt att förklara, men det finns ju muskelsjukdomar som har med liksom nervkopplingen att göra liksom från hjärnan till muskulaturen, och så finns det de som sitter i själva muskeln. Och där har man ju inte trott att det sitter i själva muskeln på Jack, utan man har trott att det har varit mellan kopplingarna. För det har de här undersökningarna visat, att han har något fel i kopplingarna. Men det visar sig ändå att det kan man också ha, fastän att det sitter i musklerna. Så att det är, ja, det är väldigt mycket turer kring det här fram och tillbaka. Och jag har liksom inte tidsperspektivet kvar längre, vad som gjordes när och sådär. Men då säger de ju i alla fall det, att ja, det är ju det enda vi har kvar att göra. Så är det ju en muskelbiopsi, men det måste ju göras under narkos då. Då plockar de skär de ut en liten bit från vaden. Så då gör de ju det samtidigt som de sätter in jejunostomin. Så det är alltså när han är 4 månader gammal. Och den här muskelbiopsin, eller hans muskelbit, skickas i så här ambulanstransport till Karolinska i Stockholm. För den måste analyseras inom en timme för att kunna ge rätt resultat. Liksom. Och det är det här som tar då sen 2 månader att få svar på då, vad det är. Och alltså det är svårt när man inte har liksom tidsspannet riktigt i huvudet längre, vad som händer när och så. Mm. Men det som händer sen är ju att jag sitter på Ronald McDonald. Jag har förkylningssymptom. Det här är ju liksom covid-tider också. Jack är just då på intensiven, för han har en lunginflammation. Det är hans 4:e lunginflammation, så han har ju varit ett antal turer på intensiven vid det här tillfället. Jag tänker att jag ska berätta också om den sista turen till intensiven, för det är också ett väldigt starkt minne som jag har. Men nu är alltså Jack då strax före 6 månader. Och vi är på avdelningen. Han har mått jättedåligt i några dagar, han har dålig syresättning. Jag har försökt att hävda att jag är säker på att han har en ny lunginflammation. De tycker vi ska avvakta. Vi får en plats på intensiven till slut. Dagen efter, när jag står gråtandes med honom i mina armar, liksom desperat, kan vi snälla få en plats på intensiven, för han mår skitdåligt. Och då får vi en plats och vi ska gå ner i lugn och ro. Och under turen då, jag är tillsammans med 2 sjuksköterskor och jag som ska transportera honom. Och den här turen från avdelningen till intensiven är typ 10 minuter, en kvarts promenad. Det är inte nära. Mm. Och när vi typ kommer från första hissen ner till rätt plan, då får han en slämpropp. Och då har jag liksom propsat på att vi skulle ha en plats, för att han har mått så jävla dåligt. Nej, men då blir det så här, att det blir en akut situation. De har inte med sig någon telefon, vilket är det sista jag hör när vi går ut. Nu har inte vi med oss avdelningstelefonen, och sen går vi. Så de kan inte ringa någon. Mm. Så det som händer då är att jag försöker hålla honom vid liv, och vi springer genom hela Akademiska sjukhuset. Och han, ja, jag ser ju på syremätnaden liksom, den går ner så här 70, 60, 50, 40, och jag bara suger liksom, och ja, jag bara tänker, han får inte dö nu liksom. Och det är väldigt dramatiskt. Vi kommer ner till intensiven, varav ingen har ju fått någon förvarning om att det här är ett akutläge. Han skulle ju komma ner i lugn och ro planerat. Och ingen säger någonting. De 2 personalen som jag är med, de säger ingenting. Och jag tror att alla är väl lite grann i chock. För jag tänker att de hade nog velat ringa. Men de står väl helt handlingsförlamade i vad de ska göra. Och jag säger, kan ni hjälpa oss? Det är akut. Och då säger personalen, är det akut? Jag har tryckt på knappen. Och sen är det liksom fullt pådrag. Och han akut intuberas. För då är han jätterisig. Och det är ju liksom första gången han intuberas. Och han läggs i respirator. Mm. Och det här tror jag är på torsdagen. Och ja, jag kommer ihåg att jag sitter där och ser ju allt det här hända. Jag ser hur de håller upp min bebis liksom, och trycker ner en tub i halsen. Ja. personalen försöker lugna mig och trösta mig och kommer med saft. Alltså jag kommer ihåg att hela kroppen bara skakar. Och sen vet jag att de ringer till Jeff och säger att han ska komma dit. Men han blir stabil ganska fort eftersom att han får respiratorn. Och på något vis är det en så jäkla lättnad. Men nu kan han andas. När han inte kunnat andas ordentligt flera dagar. Och det finns inget mera frustrerande eller mera ångestladdat när man ser ett barn som inte kan andas. Om man inte kan göra någonting. Så på något vis så blir det som någon lättnad när vi kommer dit och han läggs i respirator. Och nu tänker jag att nu får han i alla fall hjälp. Och nu kan jag i alla fall slappna av lite grann en stund. Och ja, det visar ju då att han har en lunginflammation igen. Och jag kan liksom säga att varenda gång han har haft det så har jag sagt det liksom långt innan de har fått det på provsvaren. Och det har varit så jävla frustrerande. Att de inte liksom... Man ska avvakta och det där hela tiden liksom.
Mm. Fast man som mamma vet.
Man bara vet. Och jag kunde ju varenda liksom detalj på hans andningsmönster. Och så fort syremättnaden börjar sjunka lite grann. Och så här, men det vet jag, det är inte normalt. Då är det någonting liksom. Så att, och det där har jag också gett feedback till i efterhand. När vi fick komma tillbaka till intensiven och så prata. Att det saknas ju någon typ av intermediär mellanavdelning. Där man liksom kan vara. När man inte är jättesjuk men inte är tillräckligt frisk för att vara på avdelningen. Så det håller de på att utveckla nu. Mm. Det skulle ha funnits. För även där att man skickas tillbaka till avdelningen när de inte är tillräckligt friska och så. Det är jag kritisk mot. Att det ska behöva bli så. Det ska bli liksom riktigt illa innan man får en plats. Men ja, precis, det här hände på torsdagen. Och under tiden allt det här har pågått, då har man också kollat, hur ska vi få er att komma hem? Ni kan inte vara kvar liksom. Tiden bara går och det händer ingenting och ni får ingen diagnos. Så då har man börjat fundera på om han ska ha en trakeostomi. Alltså då en permanent tub in i halsen. Alltså ett extra andningshål. Vilket kändes som ett jättejobbigt steg, men vi var nog väldigt överens om att det är klart att vi vill göra det. Vi måste ju få komma hem med honom liksom. Och har man en trakeostomi, då måste man också ha assistans dygnet runt. Så vi har också börjat, vi har gjort ansökan om assistans och vi har börjat få assistenter via kommunen som har gått bredvid vid ett par tillfällen på sjukhuset. Så planen är ju fortfarande att komma hem liksom. Nu ska han bara hämta sig från den här lunginflammationen och sen ska han få en trakeostomi som förmodligen ska göra att han inte får lika mycket lunginflammationer och allting ska bli stabilare. Så du vet, vi har ju fortfarande hoppet med oss ända in i detta. Men jag ska ändå nämna det att jag och Jeff och pappa till Jack har haft väldigt olika ingångar genom hela den här resan. Där han var positiv hela vägen in i mål och trodde att det skulle gå bra. Och jag har inte trott det. Jag har nog tänkt och haft en magkänsla att det kommer nog inte att gå bra det här. Och jag har ju till och med liksom blivit arg på folk som har sagt till mig: det är klart att det måste gå bra. Du måste tro på att det ska gå bra. Ja, men varför måste jag det? Det är inte alls säkert att det gör det. Han är jättesjuk liksom. Men jag tror att det har varit jättebra att jag och Jeff har sett det så olika. För att vi har liksom verkligen... Jag har väl tagit ner honom lite och gjort honom lite medveten om hur sjuk han är. Och han har tagit upp mig lite och också hjälpt mig att se honom förbi sjukdomen. Så att jag tänker att det har varit inte alls fel att vi har hanterat olika. Ska vi se, han skulle få sin trakeostomi på tisdagen. Så nu är vi egentligen bara på intensiven och väntar på att han ska få sin operation och bli frisk nog från lunginflammationen. Och på måndag, typ 17.30, så sitter jag på Ronald McDonald med förkylningssymptom. Jeff är med Jack inne på intensiven. Och så kommer läkaren in och säger: vi behöver ha ett samtal med er. Varav han, läkare, sjuksköterska, kurator, tas in i ett rum. Och jag får med på länk. Så. Mm. Och när jag ser vilka som sitter där, då förstår jag att nu har vi fått en diagnos. Och då berättar de för oss att han har en sjukdom som heter myofibrillär myopati, som är en extremt ovanlig muskelsjukdom, som egentligen bara säger att musklerna förtvinar, men att man har inte hittat vilken gen det sitter i. Men man kan se utifrån muskelbiopsin att det är den här sjukdomen som han har. Och att han har, jag kommer aldrig glömma det ordet, att han har en dyster prognos. Nu är det upp till oss om vi vill göra den här tracheostomin eller inte. Vi får det valet, fastän att han är palliativ liksom. Men deras rekommendation är att vi inte ska göra det, för att han kommer ändå dö. De vet inte när, men förmodligen veckor eller månader, säger de till oss. Och ja, såklart, vi bryter ihop och jag bryter ihop. Där inne på rummet sitter jag själv liksom. Och då säger de bara, kom hit, vi skiter i att du är förkyld liksom. Så det gör jag, jag får gå dit. Och vi, jag och Jeff bestämmer ju på en gång att det är klart att vi inte utsätter honom för en trakeostomi och för en operation och liksom allt vad det skulle innebära. Hur mycket man än vill ha kvar honom. Så kände vi liksom att det hade varit själviskt av oss. Han hade kanske kunnat fått leva några månader till. Och vi hade kunnat kanske fått komma hem. Men det vi känner fortfarande, även om vi har tvekat många gånger om vi gjorde rätt, så känner vi att vi gjorde det. Men hade de sagt att det fanns en chans liksom, eller att han skulle leva flera år, eller, då hade vi såklart gjort det, men han var så sjuk. Han led så mycket. Så att för oss var det, vi tog beslutet jättefort. Och på morgonen efter, på tisdagen, så kommer de in och vill ha vårt besked. Vi fick natten på oss och jag låg i sängen med Jack hela natten. Jag tror inte jag sov. Jag sov ingenting den natten. Liksom. Jag låg och sjöng för honom och filmade hans små händer. Och, ja, jag förstod liksom. Och vi sa till läkaren att vi vill inte göra den här operationen. Och vi har berättat för våra familjer att det man kommer göra nu är att man kommer extubera honom. Man kommer ta bort respiratorn. För att så fort han fick den här diagnosen så blev han vårdbegränsad. I och med att det inte är humant liksom att fortsätta. Så att vi vet inte om han överlever den liksom extuberingen. Han kan leva flera veckor till om han klarar det. Eller han kan dö på en gång. Så vi får dit våra familjer. Farmor och farfar åker från Göteborg. De åker hela natten. Och även faster. Och mina föräldrar kommer. Och min syster. Så alla hinner liksom var med oss under dagen. Vi har jättemycket kort och filmer och så från den dagen. Jag är så tacksam för den dagen. Och ungefär vid klockan 3 så säger de att det är dags. Så då får alla gå. Så det är bara jag, Jeff och Julie kvar. Och han tar bort tuben och det går jättebra. Han får tillbaka sin optiflow och han börjar andas och gör sina ljud igen. Det tyckte jag var det jobbigaste när han var intuberad, att han inte kunde göra sina ljud. Jag tyckte det var så fint när han fick sin röst tillbaka. Och där och då så tänker jag, men gud, han klarar det här. Och då får jag nästan panik, för då tänker jag, ska vi leva så här nu flera veckor till? Ska han liksom lida? Och då känner jag, nej, men så skulle det inte bli. Men ja, han andas på där och då får vi dit sjukhushunden Leona. Hon kommer dit och vi tar upp henne i sängen så Jack får ligga och klappa henne. Och vi har ju träffat sjukhushundarna under perioden som vi har varit på sjukhuset och Julie har fått leka med Leona. Och även i efterhand har vi fått ta hem Leona och låna henne. Och så hon har varit viktig för mitt mående. I och med att vi också fick ta bort vår hund mitt i allt det här så blev det väldigt tomt. Så hundarna har betytt mycket. Så han får klappa henne där och vi upplever till och med att hans andning lugnar ner sig och ja, men pulsen blir mera jämn och han mår rätt okej liksom. Så jag säger det att men, min syster är kvar då, för jag ber henne att skjutsa oss till Ronald. Så hon stannar kvar lite extra, alla andra kommer tillbaka efter och säger men det gick bra, och gud, alla blir glada och tänker att det kommer ju gå lite till nu. Så jag och Julie tar på skorna och min syster gör sig i ordning där. Och Jeff håller på att suga bort lite slem. Och så vänder jag ryggen, jag vänder mig mot Jack för han ligger med ryggen mot Jeff. Och jag ser Jacks ansikte och han är blå. Och det har han alltså blivit innan det börjar larma. Så att det går så jäkla fort. Och jag säger, han är blå. Och jag trycker på akutlarmet. Och så tänker jag, jag tänker, varför gör jag det? Vi ska ändå inte göra någonting. Men vi måste göra någonting. Så läkaren kommer in och hon testar och suger i näsan. Och hon suger liksom längre ner i halsen. Och sen säger hon, ta upp honom i din famn. Så då förstår man ju att, okej, nu ger vi upp. Och jag trodde ju då att det skulle gå fort. Men det gjorde det inte. Men jag tar upp honom i min famn. De tar bort liksom alla larm och allting. Jag tror inte han är blå så länge. Jag har för mig att färgen försvinner ganska fort liksom. Men det som är så jobbigt, då vet jag att då sitter jag och Jeff bredvid varandra och Julie står i mitten och jag tror inte hon förstår någonting just då. Men det tar ju tid och jag vet att man ger honom morfin, han har ju någon infart liksom och lugnande, och jag upplever ju att han får panik, vilket är ett jobbigt minne. Så jag liksom bara ger honom mer, ger honom allt. Och där vill man ju bara att det ska ta slut. Men han kämpar så otroligt, så att det liksom, vi sitter där. Och till slut så tycker jag väl ändå att verkar som att han ändå inte är medveten längre. Men det tar många minuter. Och Jeff och jag behöver liksom tänka, hur lång tid ska det här ta? Vad ska vi göra? Så då säger de att ni får lägga er i sängen med honom. Och min syster Nina då tar iväg Julie och de får ett spel. Någon sån här sommarskuggans spel som de tydligen har där. Som hon fick med sig hem sen. Så de sitter och spelar spel. Så det är ju liksom inte värsta dramatiken. Alltså det är ganska lugnt ändå. Men att man är väl inte lugn inombords liksom. Men jag upplever nog inte att Julie märker av att det är någon så här panikläge eller så. Utan att vi vet ju nu vad som ska hända.
Visste hon det också?
Nej. Alltså vi hade ju pratat med henne ganska mycket sista tiden om att han kan dö. Vi vet inte. Han kan dö. Men jag tror inte, alltså hon är 4, jag tror inte hon har liksom förstått det. För det som händer när han dör, för vi får lägga oss i sängen då, jag och Jeff med Jack mellan oss. Och det pågår i 1,5 timme ungefär, så att det går liksom verkligen inte fort. Och det är också en sån här grej som vi ändå känner, att han hade så otroligt starkt hjärta. Han hade liksom inget fel på sitt hjärta. Och det har Jeff också tatuerat in på sin arm. Jag har ju hans EKG. Och Jeff har också hans EKG. Och så står det, your strong heart will never die. Mm. Så det är så symboliskt för liksom att han var så stark. Han kämpade så in i det sista. Och jag vet att jag tar av Optiflowen en sekund här. Och tänker liksom att, jag vet inte vad jag tänker. Jag tänker bara att han ska av med alla hjälpmedel. För att han behöver det väl ändå inte. Och då visar han så tydligt med sitt kroppsspråk att han får panik. Så jag sätter tillbaka den liksom på en gång. Så han får ändå liksom somna med sin Optiflow. Han älskade verkligen den. Det var väl liksom att det lättade andningen för honom. Men till slut så tar han sitt sista andetag. Och det är liksom, det är så tydligt. Nu tar han sitt sista andetag mellan mamma och pappa. Och då han är ju helt genomsvettig liksom. Och ja, jag känner han har ju kämpat så. Så då vill jag byta pyjamas på honom och jag vill byta blöja. Han har ju bajsat på sig. Så jag gör allt det där. Och när han är jättefin och ligger med ny pyjamas och filt, då säger vi till Julie, nu får du komma gumman. Nu är lillebror död. Och då kryper hon upp bredvid honom. Och börjar gråta och lägger sig tätt intill. Alltså det är så otroligt fint. Och det är liksom, det känns som att hon verkligen förstår. Och förstår vad döden är. Och jag är så tacksam att hon var där. För jag tror att det har hjälpt henne liksom att förstå vad som händer. Och
att han var lika fin ändå. Liksom. Det var ingenting obehagligt eller farligt. Och det är också slumpen att vi hann inte gå därifrån. Vi hade lika väl kunnat hunnit gå därifrån. Liksom. Men vi var där och min syster var där. Och trots det här kämpandet och sådär så blev det till slut fint. Och Julie vill ringa till mormor och morfar och berätta att han är död. Så hon får göra det med videokamera. Och det samtalet, jag bara föreställa sig och få det samtalet liksom. Som mormor och morfar. Och jag vill inte lämna honom så jag vet att jag har honom i famnen och jag bär honom och jag ligger där. Och Julie är väl kvar med Jeff tror jag. Jag tror min syster går där efter ett tag. Och de tar kort. Och sen så, ja, en jättefin undersköterska där som själv hade förlorat ett barn. Så hon berättar, det här har ni rätt till, det här har ni rätt till. Liksom. Och jag är så tacksam för det för... Vi bestämmer oss i alla fall till slut att han får vara kvar. Och vi går till Ronald och sover. Det här är sent på kvällen. Han dog 18.40 på tisdag kväll den 13 september. Dagen innan sin 6-månadersdag. Och dagen efter så vill jag gå tillbaka. Men Jeff vill inte. Han vill inte se honom på det sättet. Han kände sig klar. Så jag... Och Julie och mormor och morfar då, till Jack och Julie, går dit. Och då ligger han ju i en sån här liten babynest med frysklampar i liksom. Väldigt kall, men han är så fin. Så jag får bädda ner honom i hans vagn. Och sen så går vi till patologen med honom i vagnen. Och det kändes också så här, så viktigt för mig att få ta den där sista promenaden och få ta honom dit. Och då går hans sjuksköterska, undersköterska är med, kuratorn är med, hans ansvarig läkare kommer in på sin lediga dag. Så det känns väldigt, nästan lite så här religiöst, liksom den där promenaden. Så att det var väldigt fint, var det. Och sen får man bädda ner honom där i deras vagn. Och Julie har varit och köpt massa gosedjur, så vi bäddar ner honom med massa gosedjur. Och hon får ett sånt här brythalsband och han får andra halvan och... Och det tyckte jag var väldigt svårt att gå därifrån. Men då visste jag att jag skulle få se honom igen. Ja, och de här dagarna är ju bara suddiga liksom. Man kommer ju typ inte ihåg vad man gjorde, om man åt. Jag tror att liksom när och kära såg till att man fick i sig någonting. Men man är väl på något vis i chock. Och samtidigt så tror jag att jag hade bearbetat det lite grann i förväg. Medan jag tror att min man inte hade gjort det. Så jag tror ändå att jag har kommit en bit här med min sorg. Att jag ändå har tänkt, jag fick ju träffa psykolog under tiden och sådär. Jag vet att första gången jag träffade den så sa jag att jag kommer inte överleva om han dör. Och sista gången jag träffade henne innan han dog så sa jag, jag kommer överleva om han dör. Och man gör ju det. Ni vet ju det, hur jävla ofattbart det än är liksom. Så gör man ju det.
Så jag... dog dagen efter han fick sin diagnos.
Ja, det gjorde han. Mm. Så det gick väldigt fort på slutet. Liksom, från att vi ändå hade hoppet kvar till att vi fick hans dödsdom. Så att säga. Så det, ja, där hann man ju inte med så mycket. Där blev det ju lite chock och panikkänslor. Man vet inte vad man ska göra av de här känslorna. Men man bara är i det. Och vi vet att vi åkte hem och det kändes konstigt att åka hem utan honom. Vi var ju uppe på avdelningen och städade rummet där också samma dag som vi hade lämnat honom hos patologen. Jag vet att mamma, ja, mormor, farmor och farfar följde med oss hem. Och jag vet inte om vi åt någonting eller jag kommer faktiskt inte ihåg. Men jag vet att de var där i alla fall så vi var inte ensamma. Dagen efter så tror jag min mamma kom och då vet jag att jag började rensa ut hans grejer och packa ihop liksom för jag ville göra om. Vi hade gjort ordning då som en spjälsäng och så i vardagsrummet där han skulle vara. Så jag ville göra om det till en minneshörna och då började det komma otroligt mycket blommor. Så då gjorde jag det på en gång, gjorde om allting till minneshörna. Och jag tror att det var väldigt viktigt för mig att liksom få sortera... Ta bort det som skulle ha varit till det som blev. Och det var liksom någonting att fokusera på. Och även det här med begravningen som kom sen. Jag vet att vi bara typ, han dog ju på tisdagen och jag tror att vi var där på måndagen kanske, bara inom en vecka. Och bara börja planera för begravningen var också en sån där, jag vet många säger det liksom, att det är på något vis lite skönt att ha någonting att sysselsätta sig med liksom. Så det gjorde jag mycket. Julie var hemma mycket för hon klarade inte av att vara på förskolan. Så tuff tid för henne också. Hon mycket separationsångest från oss. Inte klarat av att gå på toaletten själv. Och det har varit en resa för henne. Men hon var mycket bättre idag. Det gör ont. Men det har satt sina spår.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men sen kom begravningen och jag höll tal, vilket var också jätteviktigt för mig. Det var alla de här delarna liksom, att jag ville ta det hela vägen och jag ville berätta om honom. För jag är ju så stolt över honom. Så det kändes så viktigt för mig att få prata om honom, hur svårt det än var. Jag ska nämna det också att jag såg honom en gång till innan begravningen. Och då ville jag följa med. Så han fick också ta avsked en sista gång. Och då hade han fått tillbaka sin färg. Så han var så fin. Han var liksom rosa i ansiktet. Och jag frågade till och med, har ni sminkat honom? Nej. Och då sa de att men barn, de blir så bevarade. Det är inte alls som äldre människor som dör, utan de är fina. Så det är också sånt där minne jag med, men han var så fin. Och jag kommer ihåg det, att när han dog och jag gick tillbaka dagen efter till sjukhuset, så kände jag ju liksom att han var kvar. Men nu när jag träffade honom igen och sista gången, så kände jag att han inte var kvar. Och det var skönt. Att han liksom hade vandrat vidare, eller vad man ska säga. Men jag vet att jag kommer ihåg att det var fruktansvärt svårt att gå därifrån den där sista gången. Veta att liksom, det är sista gången jag ser. Så det var svårt. Och jag vet att vi fick en timme. Det var liksom det som var inbokat, en timme. Och vi var där den timmen. Och jag höll honom och då bäddade vi ner honom i kistan. Också, lilla vita kista. Men vi stängde den aldrig, utan det fick de göra. Och till begravningen så åkte vi till patologen och hämtade honom. Så jag var med och fick hämta honom. Jag fick åka i begravningsbilen. Och vi bar in honom i kyrkan och vi bar ut honom i kyrkan. Och det blev en jättefin begravning. Det var en tjej som sjöng två jättefina låtar. Bland annat den här Blomma med Lancelot, som liksom blivit en sån minneslåt till honom. Och sen Det vackraste, som jag sjöng jättemycket för honom på kvällarna. Så att det var jättefint. Och sen visade vi upp en video med liksom hela hans liv från början till slut. Med just den låten då, Blomma, också i bakgrunden. Så den är också väldigt, väldigt fin. Väldigt fin video. Och sen bar vi ut honom till begravningsbilen. Och så fick alla barnen som var med släppa upp ballonger när han åkte iväg i bilen. Mm. Så det var väldigt, nej men det var fint. Och jag kommer ihåg att jag, när vi stod där ute, så det finns kort på mig när jag ler. Och stå med något barn liksom och så här. Och det var liksom ingen hemsk upplevelse för mig i begravningen, utan den var väldigt otroligt viktig och fin del. Ett fint avslut liksom.
Det låter väldigt fint.
Ja. Sen tror jag mitt behov efteråt att prata om sorgen har varit väldigt stort. Jag har pratat väldigt mycket med nära och kära, men också med andra i samma situation. Jag har lyssnat jättemycket på eran podd om igen liksom, på flera avsnitt och så. Och det har varit en otrolig bearbetning för mig att höra om andra som har gått igenom samma sak. Jag har också läst mycket böcker. Det har jag gjort, men sen har jag väl saknat lite grann. Alltså det är ju inte så många som har gått igenom precis det som vi har gått igenom. Det är ändå ganska ovanlig sjukdom och process och så. Men det har i alla fall hjälpt mig. Och sen har jag märkt nu, sista tiden, för det har gått 6 månader nu sedan han dog, att behovet har minskat något. Och det, tänker jag, är ett gott tecken. Så att jag börjar komma in i en annan fas i bearbetningen så. Men jag har inte orkat prata om honom så mycket de sista veckorna, kanske de sista 2 månaderna. Och jag tror att det har att göra med att jag har mått lite bättre. Och då har jag liksom tillåtit mig själv att vara i det. För från början så kände jag nog att jag har inte rätt att må bra. Liksom. Men sen har jag ändå tänkt att det har jag ju. Och jag vet ju att Jack vill att jag ska må bra. Och då har jag nog undvikit lite grann att gå in på det så mycket. Även om jag alltid uppskattar när människor frågar. Mm. Så väljer jag kanske inte själv att prata om det lika mycket längre. Mm. Så, men det går väl kanske upp och ner det där, jag vet inte.
Mm. Och jag tycker det låter väldigt klokt, tycker jag.
Mm. Vad bra. Mm.
Men du nämnde ju lite nu att det är en väldigt ovanlig diagnos.
Mm.
Är det många småbarn som får den här diagnosen?
Nej, som jag har förstått det så är han... Att det finns något till barn, men det var ett äldre barn som hade fått den här diagnosen. Men att han är en av få i världen som har den här sjukdomen. Och det man har gjort utöver muskelbiopsin är ju att man letar efter om vart den sitter i generna. Om det är en genetisk... För att myofibrillär myopati är en genetisk sjukdom. Men det kan vara så att han har fått en ny mutation. Alltså att han är den första som har den här varianten. Men det kan också vara så att jag och Jeff är bärare. Friska bärare. Och så länge man inte hittar genetiken på honom så kan man heller inte kolla på oss. Och han är just nu med i ett forskningsprojekt för ovanliga diagnoser. Där vi ska få svar under den här våren. Om man hittar någonting eller inte. Så vi vet ju inte, det kan vara upp till 25% risk att vi får ett sjukt barn igen, om vi skulle försöka igen.
Mm.
Därav är det inte ett självklart val med fler barn.
Mm. Men är det någonting som ni känner att om det skulle vara så att det inte är genetiskt, då är chansen större att ni kanske känner att ni vill försöka?
Ja, alltså min man vill väldigt gärna ha fler barn. Jag vill också väldigt gärna ha fler barn, men jag vill inte ta den risken om det är 25% risk.
Nej.
Så att det, jag tänker ganska ofta på att vi har ett friskt barn som har gått igenom så pass mycket att jag utsätter henne inte för det igen.
Mm.
Men om vi får svar så absolut. Får vi svar att vi är bärare och de hittar det, då kan man också göra fostervattenprov i vecka 12. Så då är det möjligt.
Mm. Skulle det nästan kännas skönare att liksom
veta att vi är bärare?
Ja, eller veta vart man kan hitta det någonstans. Alltså så att man kan titta på det.
Ja, det skulle det göra.
Än att man säger att man inte hittar någonting.
Mm. Det är ju det värsta scenariot, och det är där vi tror att vi kommer hamna. För att det är så pass ovanligt liksom.
Men tror man att det kan hänga ihop med den här SMA-genen som ingen av er hade?
Nej, inte alls.
Vad konstigt ändå.
Det är konstigt. Ja. Nej, det kopplar de inte ihop överhuvudtaget. Mm. De säger det att sådana gener, alla bär på det. Alla har lite olika konstiga mutationer i någon gen liksom. Så att det är inte alls ovanligt. Men det är lite lustigt ändå eftersom det också är en muskelsjukdom liksom. Mm. Men nej, och vi är ju testade för alla de här vanliga.
Mm.
Och vi är ju inte bärare på någon av dem.
Nej, just det.
Mm. Så att det... fortsättning följer där. Men vi har ju skaffat våran lilla regnbåge, våran lilla valp Iris, som ger oss så mycket glädje.
Mm. Väldigt fint namn också, måste jag säga.
Eller hur?
Mm. Absolut inte partisk.
Nej. Så just nu så är jag rätt så nöjd med livet som det är. Utifrån de förutsättningarna vi fick.
Mm. Vad fint att höra. Mm. Att man ändå kan vara glad och lycklig ändå igen. Mm. För det som man har fått liksom.
Mm. Och det kan man verkligen. Det är någonting jag upplever hela tiden. Är att jag kan bära sorg och vara glad samtidigt.
Mm.
Och det tror jag är svårt för människor som inte bär sorg att förstå.
Mm.
Och i början var jag lite orolig så här att om jag skrattade ska någon tro då att jag inte sörjer. Men det har jag släppt nu liksom. För det jag sörjer. Och periodvis sörjer jag mycket mer. Men det är alltid med mig liksom. Mm. Men jag lever ändå och skrattar ändå. Och gläds åt min dotter och våran valp liksom och våran familj.
Mm.
Jag lever vidare. Men det jag tror att man har blivit så otroligt medveten om. Det är hur fruktansvärt skört livet är. Och hur jag ändå tar tillvara på varje dag mer än vad jag gjorde tidigare. Och det är ju tacksam för Jack, liksom, att han har lärt oss det.
Mm.
Att ta vara på livet.
Mm.
Här och nu.
Jag tycker också att det är viktigt att många förstår och tänker på att våra barn som är döda, det är absolut inte bara sorg.
Nej.
För det är ju så ofta folk också kan säga saker kring det liksom. Att de är ju ännu mer liksom lycka och kärlek än de har sorg.
Mm. Och det har jag verkligen känt att jag hade gjort om den här resan 1000 gånger om.
Mm.
Om jag hade fått träffa liksom Jack igen.
Det gör man.
Mm.
Det tror jag att vi alla delar.
Mm.
Ja. Mm. Han var speciell och det säger väl alla om sina barn, men även vårdpersonalen och så pratade väldigt mycket om Jack. Att han var så mycket före sin ålder. Han var lite lillgammal och jag tror att det hängde så mycket ihop med att han hade ju liksom bara det att fokusera på. För att han jobbade ju inte motoriskt och då fokuserade han väl på, liksom, på hjärnans utveckling och den känslomässiga utvecklingen och sådär. Men bara ett minne som jag har är att han kunde ju inte vrida huvudet. Och kom det in en personal som stod och pratade bakom honom. Då blev han jätteirriterad. För han ville ju att de skulle, han ville ju se. Mm. Och att de skulle prata med honom.
Mm.
Och så fort det kom in någon och pratade med honom så fick de ju ett leende liksom.
Mm.
Så han var väldigt social.
Mm.
Så jag fick ofta säga till läkare och så här, som kom in att hallå, du får gå runt sängen, han vill se dig. Så. Och han var väldigt nöjd. Lugn, tillfreds, trygg. Ja, väldigt, väldigt cool liten kille, liksom. Var han. Så att, ja. Och hade han varit frisk så hade han varit den lättaste bebisen i universum. Han var så snäll.
Mm. Det har varit jättefint att få höra om er, Jack.
Tack. Det har varit fint att få berätta om honom.
Mm.
Även om det var tufft också, så var det väldigt fint.
Mm. Jag kände igen mig så mycket i det du berättade.
Mm. Vi brukar fråga våra gäster hur de äger sin sorg. Mm. Så vi vill gärna också veta hur du äger din sorg.
Jag tror att jag har liksom aldrig försökt dölja min sorg. Och jag har alltid försökt att prata om Jack och involvera honom i allt som jag gör. Och jag försöker också avdramatisera mycket när jag träffar nya människor att fråga gärna. Jag vill gärna berätta om Jack. Du kan inte säga något fel. Men också att jag sörjer samtidigt som jag är glad. Och att jag tillåter mig själv att vara glad.
Viktiga ord.
Mm.
Mm. Tack snälla.
Tack ska ni ha.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.